Så istället för att kalla er för antivaxare så tänker jag att ni kan få presentera er själva. Jag tror att det är en bra början att inte utgå ifrån att jag vet vilka ni är, vad ni står för, och detsamma gäller de som lyssnar och tittar på det här. Jag har ju bjudit in er två för att jag är nyfiken på att prata med er, för jag har hört så många prata om er. Och jag tror att det är många där ute som också vill skapa sig en egen uppfattning om vem Nils Littorin är, vad han tycker och tänker, vad han står för, och vem Filip Sjöström är, och vad som ligger till grund för det ni har gjort de senaste 2 åren som har uppmärksammats av många. Men det är väldigt få som har satt sig ner och faktiskt pratat med er. Det tycker jag är lite synd. Så nu gör vi det. Vem är Nils Littorin och hur kommer det sig att han har varit i rampljuset i sistone?
Jag är en av initiativtagarna till läkaruppropet som nu samlar cirka 25 000 människor, varav cirka 200 läkare, i ett upprop mot vaccinpass och skadliga restriktioner för skydd av riskgrupperna under covid-19-pandemin. Jag är läkare, jag har även disputerat i mikrobiologi 2020 och är för tillfället pappaledig, har 2 barn. Min avhandling handlade faktiskt om att utvärdera ett annat vaccin då mot pneumokocker. Jag är för vaccin naturligtvis, annars hade jag kanske inte valt läkare som yrke. Men jag är också för att vaccin ska prövas, vara säkra, och att det ska finnas en öppenhet kring diskussionen om risker med alla läkemedel inklusive covid-19-vaccin. Det är väl det som är min ingång i detta. Den är både vetenskaplig, det handlar också om politik, varför jag engagerade mig i det här kan vi prata mer om. Jag är också pappa som sagt. Jag tycker barnens roll i pandemin har blivit förbisedd i Sverige, men framförallt kanske internationellt.
Du är också engagerad politiskt. Vill du säga något om det?
Jag är partiledare för Malmölistan. Det är ett lokalparti i Malmö som tvärpolitiskt inte har fastnat i någon särskild ideologi, utan vill hitta konkreta lösningar på de problem som vi har i Malmö, och det är ganska många. Så att jag har ju tappat tilltron även innan pandemin till elitpartierna i Sverige, och jag tycker vi behöver nya ledare lokalt och nationellt för att pandemihanteringen, migrationen, ekonomin, många andra saker sköts inte ordentligt i Sverige.
Ja, men grymt. Låt oss återkomma till och prata om både läkaruppropet och ditt politiska engagemang. Men vi låter Filip få presentera sig också.
Ja, ofta så vill folk höra liksom, ja, jag är entreprenör, eller jag är företagare, eller jag är läkare eller något sådär. Och jag undrar, vad ska jag säga att jag är för någonting? Men ett ord som har kommit till mig senast, det är revolutionsledare. Det tycker jag är roligt att använda. För jag är inte politiker, jag är inte... Alltså, det är ett epitet som jag börjat använda, och vad det betyder, det kan vi väl kanske prata om idag.
Okej. Vill du säga, nu blev ju din presentation mycket kortare, så nu
ja, jag vet.
Du har några tweets kvar om du vill säga någonting om varför just ordet revolutionsledare passar dig.
Nej, men för vad har jag gjort? Alltså, jag har alltid varit väldigt nyfiken, och mitt liv har gått ut på att utforska, förstå, förbättra mig själv, utveckla mig själv på olika sätt. Och sen så kom det här viruset, liksom, covid-19, och det var som att, ja, men det var det här som skulle komma för att jag skulle kliva ut i min fulla kraft och stå upp för vad jag tror på ett sätt som jag aldrig gjort innan. Och det har gjort till att det har varit en spännande resa nu i 2 års tid, och jag undrar var den ska sluta, men det är ju, jag brukar prata om att vi är inne i ett stort skifte för hela världen, för hela mänskligheten, och att det här är bara ett symptom på en stor, stor förändring, och att jag ska vara en del av det på något sätt, för det är förändring, utveckling, och att inspirera människor till att tänka annorlunda, vara mer, göra mer, ifrågasätta. Det har blivit min roll i det här och den utvecklas och förändras hela tiden, men den röda tråden är just det.
Nu blev det ju visionärt.
Nu blev det visionärt.
Så rent konkret, vad är det du har gjort senaste 2 åren? Om du ska vara lite mer LinkedIn-formaterad.
Exakt.
Vad är ditt som pandemi-CV?
Mitt pandemi-CV är att jag har arrangerat demonstrationer. I en tid då det för första gången var olagligt i Sverige att demonstrera. Samla fler än 8 personer. Sen har jag uttryckt mig i liksom medier, sociala medier, och stått upp och liksom sett olika saker som jag har uttryckt och berättat för andra vad jag ser och vad jag tycker och tänker. Organiserat människor, och det är väl det jag gör just idag, att samla människor och organisera människor som ser samma sak som jag, som vill förändra samma saker som jag. Så vi har haft, men det var demonstrationer, events, nätverkande, samtal, mycket reflektion, försöka förstå. Det var de här 2 åren har handlat om.
Mm. Känner ni varandra sedan innan?
Jag är första gången jag träffar
dig. Ja, jag såg honom hålla tal på Sergels torg här. Stod det där i vimlet bland 10 000 andra människor för några veckor sedan.
För det var en demonstration som du var med och anordna.
Nej, jag var med på ett litet hörn kanske. Men det var inte jag som var primärt arrangör.
Okej, men det var ju samma kluster av människor som också är med dig under dina events och demonstrationer.
Exakt, exakt, absolut.
Och där höll du tal. Och det här talet finns, det här klippet finns ju. Så det kan vi ju lägga ut så folk kan lyssna på.
Ja, visst.
Ska vi börja med att ge en liten tydligare bild av läkaruppropet?
Mm.
Vad är det ni gör upprop emot? Vilka är ni och hur har det här tagits emot?
Ja, det är då jag och Sven Roman som är en ganska profilerad debattör, barnpsykiater. Och Sebastian Rushworth som är läkare i Stockholm som har jobbat under hela första vågen med covid-19, som såg att Sverige var på väg att göra samma misstag som resten av västvärlden. Alltså, jag tror man måste säga några grundläggande saker, va? Under 2020 så gick världen in i mina ögon en form av masspsykos. Man gjorde saker som det inte fanns några som helst vetenskapliga bevis för och som inte fanns med i någon av de internationella eller nationella pandemiplaner som ju existerade innan coronaviruset slog till. Så att Sverige, i och med att vi inte gjorde en lockdown och i och med att vi inte införde munskyddstvång och att vi inte införde olika andra totalitära åtgärder, utan vi förlitade oss på det egna ansvaret och på rekommendationer istället för tvingande lagstiftning och polismakt, blev en kontrollgrupp i det här globala experimentet.
Vad menar du med kontrollgrupp?
Ja, i ett vetenskapligt experiment på människor så måste man ha en kontrollgrupp och man ska ha den högsta formen av bevisnivå, det vill säga någon som inte får behandlingen som man kan jämföra med. Annars får man ju inte några bra data, så att säga. Va? Och då var Sverige ett land som inte införde lockdown, som inte hade munskyddstvång. Vi hade till och med, vi hade ju inte någon rekommendation om munskydd under hela 2020 heller. Medans länder som, ja, till exempel Spanien, som jag har besökt flera gånger i och med att jag har familj därifrån, hade de mest groteska, halvfascistiska åtgärder man kan tänka sig. Alltså, om man bara tar barnfamiljerna där, de var så inlåsta i sitt eget hem i 3 månader. Skolorna var stängda, dagis var stängda, man fick inte lov att gå ut. Om du hade hund fick du lov att gå ut och rasta den, men du fick inte gå ut och leka på lekplatsen med ditt barn.
Mm.
För då kunde polisen stanna dig, har du lagligt skäl att vara ute och gå? Det räckte liksom inte med att vara medborgare och att det här är min stad och jag har betalt skatt och jag är liksom en människa längre. Utan du var tvungen att stanna inomhus då.
Det är väldigt starka ord du använder när du beskriver det. Lägger märke till masspsykos, fascism, totalitärt. Hur vet du att det kommer från en sån intention? Hur vet du att det kommer från en sån plats och att det inte handlar om andra saker?
Alltså för mig så handlar det ju om vad har vi för vetenskapliga grunder? Eftersom det handlar ju om, man kallar det för smittskyddsåtgärder. Och då måste det ju inom den medicinska liksom, världen så måste man ju ha bevis för det man gör. Vi är läkare och de som är på världens olika folkhälsomyndigheter ska ju utgå från den senaste tillgängliga bevisningen. Va? Och några bevis för lockdown som munskyddstvång, det finns det inte och det fanns det inte och det erkände ju alltså Tegnell och WHO och även USAs motsvarighet till Anders Tegnell, Anthony Fauci i början av pandemin, så hade de samma åsikt om munskydd till exempel och samma åsikter om mycket som gällde pandemin. Men detta skiftade sedan när världen gick in i de här drakoniska åtgärderna och Sverige skilde sig från resten av världen. Och det var oerhört viktigt att vi gjorde det. Mm. Annars hade vi inte haft någon kontrollgrupp i världen. Nu vet vi att rekommendationer och eget ansvar fungerar lika bra, förmodligen mycket bättre än lockdowns och att införa någon slags kvasi-polisstat. Så att säga, va?
Så om vi bara går tillbaka här, för att jag ser ju det du ser. Så själva händelsebeskrivningen delar jag med dig. Det jag är nyfiken på är hur det kommer sig att du tolkar intentionen som totalitär och fascistisk när den lika gärna skulle kunna vara rädslostyrd och irrationell.
Ja, så jag tolkar och tolkar. Jag tolkar ju det jag ser. Alltså att låsa in människor i sina hem, att kräva att de inte ska få lov att gå ut, att tvinga människor att bära munskydd, att införa det här med vaccinbevis och så vidare. Allt detta är ju för mig totalitära, auktoritära åtgärder.
Allt det här som du beskriver är ju vad som har hänt, inte varför det har hänt. Det är två olika saker. Ja, så om du beskriver vad som har hänt, om jag sitter så här och håller armarna i kors, så kan du säga att du håller armarna i kors. Ja. Du kan inte säga du är sur eller du är ointresserad, för du vet inte var det här kommer ifrån. Du ser bara att jag har armarna i kors. Så om du beskriver vad du ser så är inte det samma sak som varför det sker.
Nej.
Och när du säger totalitärt så tyder det ju på, och även när du säger drakonisk, fascistisk, så pratar du inte om vad som sker bara, utan du pratar ju om varför det sker.
Det gör jag. Och
då undrar jag varför du gör den tolkningen.
Därför att i demokratiska länder där man har mänskliga rättigheter, friheter, demonstrationsfrihet, mötesfrihet och allt detta som har inskränkts under den här perioden, då gör man inte den här formen av åtgärder. Det man kan definitivt inte motivera det utan att ha någon typ av logik eller bevisning för det. Och det är därför som jag tolkar det som att det här är inte någonting som är medicinskt motiverat utan det är någonting som är politiskt motiverat.
Ja, men vänta. Jag är med dig på första delen där. Men inte andra delen. Så det du säger, det jag hör dig säga är, så får du rätta mig om jag har fel och vill jag tolka dig fel. Det här frångår rationalitet, förnuft och tidigare logik. Ja. Det är inte så här vi har gjort tidigare. Det är inte så här protokollet ser ut sedan tidigare. Nej. Och jag är helt med dig på det. Ja. Och sen så går du till varför sker det? Jo, för att det finns en drakonisk, totalitär eller fascistisk intention bakom. Jag kan lika gärna säga att det här sker för att det är kaos och väldigt mycket rädsla även bland myndighetspersonal, politiker, läkare. Det skulle ju också kunna vara en tolkning som inte är lika laddad politiskt utan mer mänsklig.
Det skulle det kanske kunna vara om man ser till pandemins inledningsfas. Därför att det här var ett nytt virus. Det fanns felaktiga uppgifter från WHO om att dödligheten var högre än vad den var. Och många ledare runt om i världen visste sannolikt inte hur man skulle hantera detta, utan man följde de rekommendationer som kom från WHO, och man följde det kinesiska kommunistpartiets hantering av pandemin, det vill säga lockdown och låsa in människor i sina hem. Så det kan nog, irrationalitet och liksom utifrån rädsla kan säkert förklara en del av det i början. Mm. Men vi har ju nu 2 år med de här åtgärderna när vi vet gång på gång att de inte fungerar och att de inte leder till minskad dödlighet, inte leder till minskad smittspridning, inte skyddar riskgrupperna överhuvudtaget, utan tvärtom orsakar massiv skada framför allt på barn och riskgrupper. Och då ser ju jag här ett mönster att man följer inte det som fakta, vetenskap, statistik säger, utan man inför de här åtgärderna ändå.
Man fortsätter göra fel.
Man fortsätter göra fel med dårens envishet. Och när man då så att säga även inför kontrollåtgärder över människor, att du får inte resa, du får inte göra det, du får inte demonstrera. Det är där jag ser den totalitära utvecklingen, tendensen i detta, som blir politisk, va? Sen så varför exakt, om det här är liksom, det måste man ju fråga de ledare som står för den här utvecklingen, att inskränka eller avskaffa demokratiska rättigheter, varför de gör det.
Vi gör en tankelek då. Säg att halvvägs in i det irrationella så inser de sina misstag och bara, shit. Vad hade hänt om de hade gått ut och sagt, vi har gjort helt fel. Vi har betett oss irrationellt, vi har ingen aning om vad vi höll på med. Det här blev inte bra. Hur många av dem hade suttit kvar, tror du?
Nej, ingen. Men alltså,
så det finns någonting, alltså, inom aktiehandel så pratar man om sunken cost value. Du behåller dina investeringar i en sjunkande aktie. Så det här är en ekonomisk term. Finns det en motsvarighet till en politisk term där du har investerat så mycket i en idé att det är så kostsamt att backa ur och säga vi hade fel? När det också handlar om människors liv. Jag säger inte att människor inte ska ta ansvar för sina handlingar. Jag säger att om du sitter på de positionerna som makthavare, förtroendevalda, så har du enormt mycket ansvar generellt. Under en pandemi så är det plusmeny av ansvar med bacon och cheddarost på. Vilket gör det ännu jobbigare för de här personerna att backa ur om de har betett sig irrationellt. Och vi har alla betett oss irrationellt i 2 år nu för att det här skapar så mycket rädsla hos människor. Jag säger inte att det är så, men jag skulle vilja leka med den tanken av att det också finns en mänsklig sida av det här som inte är så drakonisk.
Ja, men det gör det, och det erkänner jag absolut, att det finns en mänsklig sida av detta. Men man ska komma ihåg att det här med vaccinpass, det fanns på dagordningen inom EU innan pandemin började.
Hur då?
Ja, gå in på EU-kommissionen, det finns på EUs egna hemsidor, va? Att man hade en plan för att införa elektronisk vaccinpass eller övervakning av EUs medborgare.
Redan innan pandemin?
Oh ja.
Okej, det får vi kolla upp, det låter ju intressant.
Ja, jag kan länka till det. Det är ingen hemlighet, det finns på EUs egna hemsida. Och jag tror att den här ökade sociala kontrollen som blir en konsekvens av vaccinpass och olika restriktioner, det kommer inte ur ett politiskt vakuum, utan jag tror, det är en teori jag har, att världens ledare är medvetna om att världsekonomin är väldigt skakig. Till exempel USAs statsskuld har aldrig varit så hög som den är idag, och man fortsätter att, så att säga, i de finansiella kriserna som återkommer, att prångla ut pengar som på sikt kommer leda till inflation. Och att i Sverige har vi ju en ganska bra situation vad gäller statsskulden, men den privata skuldsättningen är ju enorm. Så att det finns en obalans i det ekonomiska systemet, och man är rädd, tror jag, för vad det kan leda till vid en ny finanskris med hög arbetslöshet och social oro. Och då är frågan, hur kan vi kontrollera befolkningen vid en sån situation? Och det är här som jag tror att de här kontrollåtgärderna, som saknar alltså vetenskaplig medicinsk grund, kommer in.
Men har man då planerat en pandemi, menar du? Eller har man passat på under en pandemi att få in det här?
Jag tror man har passat på.
Okay.
Men sen finns det bekymrad.
Och det är en teori du har.
Det är en teori
den
jag har.
Den låter ju väldigt cynisk och mörk.
Den är cynisk och mörk.
Ja.
Men du ska komma ihåg, om jag för 2 år sedan hade sagt till dig att, du vet att David, om...
Navid.
Ja, förlåt Navid. Om 2 år så kommer du behöva ett särskilt vaccinationsbevis för att få röra dig fritt i samhället. Mm. Då hade du kallat mig för en konspirationsteoretiker eller en antivaxare eller vad som helst.
Inte jag personligen, inte med tanke på att jag är född i en totalitär regim och mina föräldrar flydde från en sån. Så att jag kan det där i min kropp.
Okay.
Absolut.
Ja. Yeah. Mm. Så okej, okay. Inte just du, men många hade nog sett på en sån person som en galning eller någon som, men den här dystopin har ju blivit verklighet. Och det är det som är så skrämmande för mig.
Och det finns skrämmande aspekter av det, och jag vill inte på något sätt förminska inskränkningar i demokratin. Som jag sa, det här är någonting som jag bär med mig i min kropp och i min familj. Att, jag pratar lite ibland med mina svenska vänner om deras naivitet av att man hela tiden har en sån god tilltro till staten. Och jag menar inte på att staten är ond, jag menar bara på att den inte heller är god. Så att om du går runt och tror att staten är god, så har du dragit för långt åt det hållet. Om du hela tiden går runt och tror att staten är ond, så kanske du har dragit lite för långt åt andra hållet. Det finns en poäng i att behålla en kritisk, ett eget kritiskt dragläge. Mm.
Får jag bara person. Återkomma eftersom du ställde dig frågan i början, varför jag använder de här starka orden. Jag håller med, man ska vara försiktig med starka ord. Men om du tittar på vad var det som kännetecknade fascismen, korporativism, en sammansmältning av staten och de stora företagens makt över människor, va? Där man inte längre kan skilja på statens intressen och storföretagens intressen, och där fackföreningar och sådana här demokratiska institutioner som ska på något sätt hindra maktmissbruk och som ska företräda den lilla människan, de blir gula, det vill säga att de går in i företaget och blir liksom företagskontrollerade bland annat.
Mm.
Vad är det vi ser här med vaccinpasset? Här har vi multinationella globala företag som tar fram en produkt. Och sen så tvingar staterna med indirekt eller olika former av direkt tvång människor att ta de här läkemedlen. Och i Sverige till exempel då med Pfizer och Modernas vaccin och i form av vaccinpasset. Och där Kivra, den här appen som man ska ladda ner för att få vaccinpasset när man har tagit injektionen, kommer från ett bolag från en av de stora finansfamiljerna i Sverige. Så att här finns det ju en slags korporativism i detta som är på en ny nivå än vad jag har sett tidigare i Sverige. Och jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle få uppleva den här typen av åtgärder. Och om du tar liksom utifrån den medicinska etiken, så har den vuxit fram ur oerhörda övergrepp och grymheter mot människor. Under andra världskriget så begick de nazistiska läkarna oerhörda övergrepp. Tusentals, hundratusentals människor dog i omänskliga experiment. Och efter det så, när man skulle döma nazisterna, 7 av de här läkarna dömdes till döden. Så den tidens läkare och advokater tänkte att det här får aldrig hända igen. Och därför så författade man någonting som heter Nürnbergkonventionen. Och jag uppmanar människor att gå in och läsa på vad den skriver, för portalparagrafen i den är oerhört tydlig. Du får aldrig pressa någon, du får aldrig lura någon, du får aldrig liksom utöva otillbörliga påtryckningar på någon, och definitivt aldrig tvinga någon att ta ett läkemedel för ett experiments skull.
Vi måste bara stoppa här och förtydliga vissa saker. Men, så att det du pratar om nu går ju lätt att tolka som att du jämför vaccinkritiska personer eller vaccinmotståndare med judar. Och det finns ju också som en del av berättelsen kring de här demonstrationerna. Ja. Människor som har sagt att men vi är som judarna, eller det här är vår förintelse. Vänta. Jag säger inte att du säger det. Jag säger att det är väldigt viktigt att tydliggöra här att det du pratar om är att de här nazistiska läkarna tvingade människor till till saker som de själva inte kunde välja. Mm. Så att här måste vi bara vara väldigt tydliga med vad det är vi säger. Mm. För att jag tycker att jämförelsen med judarna är i sig helt barock. Mm. Och jag hör vad du försöker säga, att man ska inte tvinga människor till medicinska experiment eller till att ta vaccin. Det är det första jag vill säga. Det andra är det här med tvång. Och för att begreppet frihet dyker ju upp, speciellt när man tittar på det här ni har gjort med demonstrationerna. Jag vet att du, Filip, pratar väldigt mycket om frihet. Och det finns ju idag ingen som tvingar dig till att ta ett vaccin. Mm. Och vi pratar om tvång. Mm. Utan du har ett val. Mm. Om du väljer att ta vaccinet så får det vissa konsekvenser för dig. Och det finns vissa risker. Mm. Om du inte väljer att ta vaccinet så får det vissa konsekvenser och medför vissa risker. Ingen står ju och tvingar dig till det ena eller andra. Mm. Sen kan jag hålla med dig om att det absolut finns på samhällsnivå både kampanjer och påtryckningar och rekommendationer om att vi tror att det är bra om ni går åt det här hållet. Mm. Och det är inte samma sak som tvång, speciellt inte i Sverige.
Men självklart så är de nazistiska förbrytelserna inte på något sätt jämförbara med det som sker i Sverige idag, eller som skedde i Sverige under tiden vi hade vaccinpass. Nu har man ju sagt att man ska ta bort dem, va? Men man måste få lov att tala om Nürnbergkonventionen när man pratar om medicinsk etik. Mm. Okay? Mm. Därför att den ligger till grunden för den medicinska etik som sedan blir till Helsingforsdeklarationen och som varje forskare i Sverige och i västvärlden måste förhålla sig till när man utför sina vetenskapliga experiment. Det är det jag vill säga. Va? Och där är det här med informerat samtycke. Det är liksom en sån här grundläggande grej inom forskningen, och alla som har gjort en forskningsstudie där man som involverar människor måste göra liksom en oerhört rigorös ansökan till etikprövningsnämnden om de här experimenten är motiverade, varför, om de är motiverade liksom vetenskapligt, va?
Så du säger här, experiment?
Ja, ja. Alltså en vetenskaplig studie som involverar människor eller läkemedel, så det är ett slags experiment.
Ja, okej, okay. Varför tydligare?
Ja, visst. Nej, men i Pfizers studie till exempel så pratar man ju om den experimentella behandlingen, den experimentella dosen som man ska ge till den aktiva gruppen, och den kontrollgruppen ska få en placeboinjektion. Mm. Så att det är ett experiment. Och den här etiken, det är den som är så viktig. Och om man då går in, som jag anser att man gör när man utövar ett indirekt tvång. Om du riskerar, jag har kompisar som har förlorat arbetet för att de inte har velat avslöja sin vaccinationsstatus eller för att de inte har vaccinerat sig. Så att om du tar brödet ur munnen på någon och dennes familj, är det ett, nej, det är klart, det är ingen som kedjar fast dig och drar en spruta i din arm, va? Men du säger att om du inte tar vaccinet förlorar du jobbet. Du kanske, alltså, det är ju helt klart ett indirekt tvång. Och läser man Nürnbergkonventionen så anser jag att det är totalt klart tydligt att det är ett brott mot vad det står. För du får inte, det handlar inte bara om det rena tvånget att liksom fjättra någon i en säng och ge dem en injektion.
Men det är kompisar som jobbar inom vården.
Nej, det här är helt andra yrken.
Helt andra yrken, ja, okej. För du kan se en rimlighet i att om du jobbar inom vården och inte tar vaccinet, att det kan ha påverkningar på ditt arbete och de människor du möter i ditt arbete.
Ja, så det där är ju en intressant fråga. Eftersom under den första vågen och under den andra vågen så fanns det inget vaccin i Sverige för vårdpersonal. Oerhört många i personalen smittades och fick en infektionsmedierad immunitet. Som, alltså det man kallar på engelska för natural immunity eller naturlig immunitet.
Just det.
Och de här människorna har då enligt sammanställda studier en bättre och förmodligen mer långvarig immunitet än det som två doser av vaccinen ger. Och att man då skulle tvinga de människorna, och det här är liksom ingen liten grupp. Enligt Folkhälsomyndighetens egna datakällor som är fritt tillgängliga på nätet, så är vi nu uppe i, tror jag, snart 2 miljoner som har testat positivt för i PCR-test, va? Som man har rapporterat in till Folkhälsomyndigheten. Sen finns det ju, jag menar, de här PCR-testen, de var ju en bristvara under hela första vågen. Så att det finns ju ett enormt mörkertal. Det kanske är 4 miljoner svenskar som har haft covid. Mm. Det är inte omöjligt. Och då måste man ju skilja på icke-immuna och immuna, inte på de som har tagit ett vaccin och inte tagit ett vaccin. Annars förnekar man 2500 år gammal mänsklig kunskap och vetenskap.
Och vad är det du menar med det?
Ja, de första skriftliga källorna om infektionsmedierad immunitet. Om du har haft ett virus eller en bakterie och du blivit sjuk och du har tillfrisknat, så får du ett immunologiskt minne. Det kommer från den atenska pesten som är alltså 400-500 år före Kristus, där de som hade varit pestsmittade och överlevt, de tog hand om de som nyinsjuknade, och det var bara där som de nyinsjuknade kunde få tröst och omsorg, för att man visste att man blev aldrig sjuk två gånger, åtminstone inte allvarligt. Och sedan, det här är ju inom medicinen lika ett fakta, precis som inom fysiken, gravitationen eller tyngdlagen är, va? Så att att man förnekar detta, för att de här covid-bevisen, då är det ju bara bevis på att du har tagit ett läkemedel. Det är ju inte immunitetsbevis.
Mm.
Och att man då skulle avstänga av människor från jobbet eller hindra dem på olika sätt i sin anställning eller att vad som helst. Det är totalt ovetenskapligt, och Folkhälsomyndigheten, när de har konfronterats med detta, varför har ni gjort på det här viset? De kan inte svara på det.
Så i teorin så hade du haft lättare att gå med på ett immunpass än ett vaccinpass?
Ja, det hade ju varit logiskt. Om man nu ska diskriminera människor så måste man ju åtminstone ha någon slags logik bakom det.
Okej, där har vi rubriken på det här avsnittet. Ska du diskriminera människor ska du åtminstone göra det på ett logiskt plan. Okej.
Den forskaren eller liksom den undersökande personen i mig gallskriker ju åt det här.
Mm. Men och det är också det som är spännande.
Och de som har tillfrisknat, istället för att liksom jaga dem och säga att ni måste vaccinera er, så skulle man prioritera dem för att jobba med gamla och sjuka, för att de har en bättre immunitet än vad vaccinen erbjuder. Mm. Så att det är precis tvärtom egentligen.
Och det jag tycker är intressant med dig också, eller bland mycket som är intressant med dig, det är att nu sa du läkaren i mig. Och jag vill också säga att det finns ju också en politiker i dig.
Ja.
Och det har ju, det påverkar mitt sätt att lyssna på dig. För att jag kan lyssna på dig i ett samtal med Agnes Wold. Mm. Och där är det ju till stor del läkaren i dig som kliver fram. Mm. I alla fall till 80%. Och sen kanske det är 20% politiken i dig. Och sen lyssnar jag på talet från Sergels torg, från en av demonstrationerna för några veckor sedan. Och där är 80-20 åt andra hållet.
Mm.
Där är 80% den här skrik politiken i dig och kanske 20% läkaren i dig, där du citerar Bob Marley och säger saker som fake news media som får mig att känna att jag är på ett Trump rally. Och jag har svårt att få ihop de här två bilderna av dig, och det påverkar mitt sätt att lyssna på dig.
Okej. Är det något konkret? Någon...
Ja, men det påverkar ju mitt sätt. Jag undrar ju vilken av de här agendorna som är viktigast.
Om
du måste välja.
Nej, men alltså det smälter samman. Alltså, fake news media, alltså det är ett begrepp som visserligen myntades av Trump möjligtvis. Men det stämmer ju. Alltså, den nivå, alltså jag har själv varit väldigt aktiv under den här pandemin från början. Va? Och jag har producerat videos på YouTube där jag har intervjuat svenska och internationella forskare och läkare. Och flera av de här videorna har man tagit bort i ren censur från YouTubes sida. Och detta har ju skett globalt. Att mediebolag, statliga tv-bolag och så vidare väljer ett visst narrativ och pushar det in absurdum. Man släpper inte fram kritiska röster eller dissidenter så att säga, som har en annan åsikt. Och det har ju och så kanske man alltid har gjort i viss mån, men jag upplever det mer än någonsin under den här pandemin. Och när det övergår till ren censur, så säger vissa, ja men YouTube är ett privat företag, de får väl göra vad de vill, eller Spotify är väl ett privat företag, de får väl göra vad de vill. Okej, fair enough, men det är de som äger liksom hela marknaden på sociala medier, va? Så att,
igen, jag håller med dig om problematiseringen.
Okay.
Jag håller med dig om att det är problematiskt att en person som Brett Weinstein går ut ganska tidigt och pratar om att viruset kommer från ett labb och blir deplattformerad från YouTube. Mm. Och nu så skrivs samma sak på SVT.
Ja.
Jag kan se att det finns en problematik i att vissa röster inte bara plockas bort utan reduceras kraftigt så att budskapet eller det de säger ska passa i det här dramat så att de spelar den rollen som vi har rollbesatt dem till. Ja. Och det vet jag och det ser jag och jag håller med dig om att det är en problematisering som behöver göras av det. Samma sak att vi behöver problematisera det faktum att besluten och rationaliteten och logiken ändras utan att människor talar om för oss vem som har ändrat och vad som har ändrats. Du kan se en nyhet på till exempel SVT:s sida som 1 juni ser ut på ett visst sätt och sen 7 juni ser ut på ett helt annat sätt. Mm. Jag vill veta vad som fan hände däremellan och vem som gjorde den ändringen. Det är inte transparent. Mm. Men istället för att kalla det för fake news media, som jag tror skapar väldigt mycket rädsla och bidrar till väldigt mycket rädsla i en tid där människor redan är väldigt rädda och journalister och politiker är också människor, så tror jag att det finns en poäng i att inte använda sig av de här sci-fi-effekterna av språket, eller som specialeffekterna av språket som förstärker rädslorna. Jag tror att det finns en poäng i att säga vad det är du menar istället för att säga fake news media och sen nyansera det. Och där tror jag att du går in väldigt mycket i politiken i dig.
Mm.
För att det du har är ju en roll som partiledare för ett ganska så nystartat parti. För mig är det inte konstigt att du sparkar uppåt för att du vill dit.
Ja, absolut. Ja. Som jag sa inledningsvis så tycker jag att man har hanterat pandemin under 2020. Alltså Tegnell ska ha credit. Alltså, äras den som äras bör. Va? Historieböckerna kommer hylla honom, hoppas jag, för hans mod under 2020. För att han inte stängde ner Sverige. Att han förhöll sig kylig och inte deltog i det här masspsykosen. Mm.
Kylig är ett bra ord för övrigt. Låt oss återkomma.
Ja. Medan jag befarar att historieböckerna på samma sätt kommer att döma honom för att han inte höll i och höll ut. Mm. Utan sedan gick in i under 2021 med restriktioner. Som ofta riktade sig mot barn och ungdomar och orsakade onödigt lidande och skador på den uppväxande generationen.
Mm.
Och på att man införde ovetenskapliga och omänskliga vaccinpass. Och också att man inte tänker sig för ordentligt kring det här med infektionsmedierad immunitet, som är ett faktum, utan att man utövar en slags indirekt tvång på människor som inte behöver vaccinet att ändå ta det. Och att man inte bekymrar sig mer över barnen än vad man gör. Va? För att vi vet att vaccinen inte är riskfria. AstraZenecas vaccin fasades ut efter flera allvarliga blodproppar och blödningar. Modernas vaccin stoppades för dem under 30 år efter att man fann en länk till hjärtmuskelinflammation. Men man fortsätter att vaccinera barn och friska barn och friska ungdomar.
Men vilka läkemedel är riskfria? Det finns ju inte. Det finns ju inga riskfria
men det är väldigt få
läkemedel. Det är därför vi har FASS, eller hur?
Ja, exakt.
Allt har biverkningar
men man måste skilja på, alltså, vaccin ges till friska människor i förebyggande syfte.
Mm.
Och då har man en mycket högre krav på säkerhet på dem, särskilt när det gäller barn, än vad man har på någon som kanske har en allvarlig sjukdom. Då får man acceptera biverkningar på ett annat sätt för att man har ett allvarligt tillstånd som man vill behandla. Mm. Så det är lite två olika saker.
Absolut, och jag vill säga det också. Jag har ju barn, så att jag har ju själv som förälder gått igenom väldigt många riskberäkningar och scenarion för att, alltså, det är en sak med min kropp. Men det är en annan sak med ens barn. Alltså, du har ju själv barn, och många av de som lyssnar och tittar här har också barn. Att sitta och fundera på de här riskerna när det kommer till sina egna barn som är fullt friska, och att sitta där och vända och vrida på de här argumenten och scenarierna, det är hemskt. Jag har legat sömnlös så många nätter och tänkt, fan, tänk om vi gör fel val nu.
Ja, och hur många av föräldrarna har fått den information som finns tillgänglig om att du har en kraftigt ökad risk för hjärtmuskelinflammation hos framförallt pojkar, unga män, när det gäller även Pfizers vaccin, inte bara Modernas.
Mm. Men alltså i siffror ökad risk, kan du förtydliga lite, för att när du säger ökad så är det en bedömning, men vad är datan liksom, vad är siffrorna?
Ja, olika studier kommer naturligtvis fram till lite olika resultat, men vad gäller Pfizers vaccin hos unga män och pojkar så finns det vid den andra dosen en, om det är 2 eller 3 gånger så hög risk att få hjärtmuskelinflammation som det är att få samma tillstånd vid en infektion. Och då ska man komma ihåg att de här studierna är ju upplagda på det sättet att det är bara de bekräftade infektionerna som ingår i studierna. Men de som inte är bekräftade, alltså alla går inte och testar sig och alla uppsöker inte sjukhus etc. Så att det finns en utspädning i den gruppen medan man har full koll på vilka som har vaccinerat sig.
Men nu jämför du alltså bieffekterna från andra dosen för den här specifika målgruppen med
effekterna av viruset
för den insjuknade gruppen, inte för hela befolkningen.
Nej, precis.
Okej.
Och även där så ser man, för då har man ju gjort en jämförelse. Okej, men för kritiken mot de första studierna, det var ju att ja, men man kan få hjärtmuskelinflammation även om viruset. Va? Mm. Men då finns det en stor studie från England, från Oxford, som har tittat just och jämfört infektionen med vaccinet. Och även där så är risken kraftigt ökad.
Ja, men då är det en biverkning som du jämför med en annan effekt. Exakt. Av den insjuknade gruppen.
Exakt.
Men det du inte säger här är ju att den insjuknade gruppen kan ju få en massa andra symptom också som vaccinet skyddar mot.
Ja,
eller dämpa.
Men, ja, okej. Men då måste man ju känna till bakgrunden vad gäller coronaviruset och SARS-CoV-2. Att det finns en gradient som är gånger 3000 mellan någon som är över 70 år att dö av covid jämfört med ett barn. Alltså det är inte 10 gånger högre risk, det är inte 100 gånger risk, det är inte 1000, det är 3000 gånger högre risk för någon som är över 70. Sverige gjorde en studie från Karolinska institutet under hela den första vågen. Detta var innan vi hade liksom behandlingar på plats, det saknades skyddsutrustningar på sjukhusen, viruset var helt nytt, vi visste liksom väldigt lite överhuvudtaget. Så att förutsättningarna för att överleva och undvika svår sjukdom var mycket, mycket lägre än vad det är idag när vi har ett helt annat kunskapsläge. Då tittade forskarna på alla barn mellan 1 till 16 år. Hur många av dem dog under den första vågen av covid-19? Vet du?
Nej.
Noll.
Okej.
Så att risken för barn är minimal med covid-19. Och det ska vi vara oerhört tacksamma för. Så att, och sen har detta bekräftats i en stor tysk studie, kom ut ganska nyligen, där man inte kunde hitta ett enda friskt barn som hade avlidit av covid-19. Så att alla åtgärder som riktas mot barn, om det handlar om att stänga skolor, om det handlar om att stänga ner det, eller som ni gjorde här i Stockholm, smälte ner isarna för att de inte skulle åka skridskor under 2020 eller 2021.
Vänta, det här har jag missat.
Alltså man ansåg att det var en sån smittorisk att åka skridskor utomhus så att man smälte ner isarna. Va?
Är det här sant?
Ja. Och man
det här har jag missat. Har ni hört det här?
Jag skickar länken.
Det låter ju helt barockt.
Och man har stängt badhus, man har stängt ner för barn att spela fotboll utomhus och allt detta. I någon slags panikåtgärder som kom då när man började med de här restriktionerna som läkaruppropet var en reaktion mot. Så att alla åtgärder som riktas mot barn är ju helt missriktade i det här läget, inklusive de risker som man utsätter dem för med vaccinet. För att risken för dem att drabbas allvarligt eller dö av viruset är minimal. Alltså det är, om man tittar på den amerikanska datan så är det fler barn som råkar illa ut för allvarlig sjukdom eller dör av en vanlig influensa än för covid-19. Vi vaccinerar inte barn mot covid-19. Eller mot influensa menar jag. Men vi gör det mot covid-19. Så att den bakgrunden måste man ha klar för sig när man pratar om biverkningar hos barn av vaccinen. Så att för barn, om du har liksom, där det är kanske då ett barn på miljonen som får en allvarlig infektion eller något sånt, va? Då måste du ha ett extremt säkert vaccin. Alltså då kan du inte tolerera några biverkningar, allvarliga biverkningar alls från vaccinet egentligen, eftersom det är en förebyggande behandling. Och hjärtmuskelinflammation, det är en allvarlig biverkan, enligt mig i alla fall, per definition. Va? Mm. Eftersom du skadar ett växande hjärta.
Så om du minns för några minuter sedan så ställde jag en fråga till dig, och det du gjorde var att du undvek den som politiker Nils och sen svarade du som läkare Nils.
Okay.
Min fråga till dig var att jag har svårt att avgöra din agenda, och jag vill ju inte heller säga till dig vad du har för intention. Jag vill inte göra ett antagande att du är drakonisk eller fascistisk. Nej. Eller elak. Jag vill inte göra ett antagande. Så min fråga igen är, vilken av de här två rollerna är viktigast för dig? Är det läkare Nils som lyder under den hippokratiska eden eller koden som vill rädda människoliv? Eller är det partiledare Nils Littorin som sitter här som står och skriker på Sergels torg och är på etablissemanget för att han själv vill bli en del av det?
Alltså, står och skriker på Sergels torg.
Ja, men du skrek ju så högt min dotter sa, pappa, jag vill inte att du skriker. Alltså, det är ett fantastiskt ögonblick i videon där hon är så här, dude, dämpa dig.
Okej, okay, nej, men det är sant.
Ja.
Alltså, när det gäller covid-19 så sammansmälter, alltså eftersom hela tiden åtgärderna som, och jag har ju fått en speciell roll där tillsammans med vissa andra läkare som uttalar sig, va? Eftersom vi har kanske en annan baskunskap än mannen på gatan eller kvinnan på gatan, va? Och för mig så sammansmälter det här med politik och covid-19 åtgärder, inte för att jag vill det, utan för att politikernas åtgärder, om det handlar om lockdowns, munskyddstvång internationellt, eller om det handlar om restriktioner och vaccinpass i Sverige, de motiveras ju med som smittskyddsåtgärder. Och då kommer ju liksom vetenskapspersonen i mig eller medicinaren i mig, men vänta nu här, vad finns bevisen för detta?
Mm.
Och sen så säger jag, okej, okay, så man har inga riktigt bra medicinska åtgärder för detta, men man utför ändå en viss typ av politik. Då måste ju politikern i mig, eller den rätt trogne medborgaren i mig, men på något sätt vakna.
Det är två olika drivkrafter och jag får inte ihop dem. För att en forskare vill ha rätt.
Mm.
En politiker vill ha makt. Vilken är viktigast för dig?
Nej, men alltså, för mig är båda två lika viktiga. Alltså,
Hur då?
Ja, men därför att om vi ska förändra det här och förhindra att de här sakerna sker igen, eller den här utvecklingen som jag menar har varit negativ politiskt sett, då måste ju det komma in nya politiker.
Och det är jag helt med på. Men du måste välja. Alltså, så här. Du prioriterar en sak som är viktigast för dig. Man kan inte ha prioriteringar, för då har du inte prioriterat.
Mm.
Min poäng är, om du måste välja, och ibland måste du välja, väljer du läkaren eller väljer du politikern? För det kommer komma tillfällen där de här står emot varandra. Där det du säger för att det är sant kommer gå emot det som gör att du får mer makt. För att det är två helt olika spel. Så min fråga till dig är, vid de tillfällena där du måste välja, väljer du sanning eller väljer du makt?
Jag tror inte att man kan ställa frågan så att det finns en motsättning mellan sanning och makt. Du får ge något konkret exempel. Alltså, att det sker ett maktmissbruk på politisk nivå, det är ju det problemet som jag vill åtgärda.
Jag vet, men så fort du hamnar där så kommer du ägna dig åt det också, precis som alla andra. Det är, om du tittar på historien.
Ja, det är ju ett antagande.
Nej, jag tittar på historien.
Okej, okay. Men det är ett antagande som du gör. Men
kolla här.
Det kan mycket väl vara.
Alltså, alla älskade Obama. Alla älskade Obama, såg Obama som den stora frälsaren. Nu var han en fantastisk president på många plan. Men vad hände med honom under de 8 åren? Man insåg att han är lika bunden till korruption och maktmissbruk och pengar som alla andra som sitter på den positionen. För den är omöjlig att vinna. Ja. Du kan inte vara Barack Obama eller Anders Tegnell utan att bli lynchad. Det kommer till slut leda till det, för du kommer göra så jäkla många misstag. Och det är lätt att sitta på läktaren, som Navid Modiri gör och sitter och kommenterar och har åsikter, eller som Nils Littorin gör nu. För att vi har inte så mycket makt och vi har inte den positionen nere på arenan. När du väl står på arenan och alla står och väntar på att du ska misslyckas, då är det en helt annan position. Det är därför jag menar på vilken av de här rollerna är viktigast för dig.
Jag inser absolut riskerna med att få makt och så vidare. Men alltså, om man tittar i vårt partiprogram till exempel, så en av våra huvudpunkter det är att minska den politiska korruptionen. Vi vill sänka politikerlönerna. Vi vill avskaffa deras fallskärmar. Vi vill att politiker ska leva under mer eller mindre samma förutsättningar som vanliga arbetare i Sverige.
Det låter ju väldigt fint.
Ja, och jag tror att det är där är en av grundförklaringarna till att Sverige ser ut som det gör idag, att politikerna har tappat kontakten med verkligheten. Alltså, på 70-talet så tjänade en politiker ungefär som en gymnasielärare. Idag så tjänar de mer än en överläkare eller alltså kommunalrådet i Malmö har runt 90 000 i lön, va? Och en undersköterska i samma kommun har kanske 20 eller 25 000. Va? Så att den här gapet mellan politiker...
Du menar att det har ökat så mycket?
Det har ökat otroligt mycket.
Okej, okay. Så om du blev erbjuden 90 000 i lön så skulle du tacka nej?
Absolut, tacka nej. Jag skulle i så fall donera det till kommunala äldreomsorgen.
Undrar om inte Fridolin gjorde det när han valdes in i riksdagen, att han donerade typ... Eller gav bort så här hälften av sin...
Jag tycker det är ett grundproblem. Och jag tror att man ska vara långvarig inom politiken. Då måste man skära ner de politiska privilegierna till ett minimum. Alltså avskaffa dem. För att de har bildat en egen klass som inte står i samma verklighet som vi andra.
Mm. Men jag känner ju igen den här retoriken som du för som politiker från en politiker som utmanar etablissemanget. Sen sugs de ju alltid in i etablissemanget. Det är ju ingen som fortsätter vara punk, om vi nu kallar det punk, när de väl är inne i etablissemanget.
Det var nog länge sedan det skedde i alla fall, va. Men jag tror att alltså, poängen är ju på något sätt att det handlar...
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och det handlar inte bara om mig eller bara om liksom... nya politiker som kommer fram, utan det handlar om att vi måste, alltså svenska folket som blir lurade på massa olika sätt, måste skaffa sig egna uttrycksmedel. Alltså SVT och de stora tidningarna representerar inte den verklighet som vi lever i.
Men där är vi helt överens. Ja.
Och därför måste man skaffa nya tidningar, nya medier.
Absolut.
Och nya politiska partier och nya rörelser.
Definitivt.
Ja. Mm. Och det är klart att det alltid finns en risk att sådana nya rörelser och partier korrumperas. Ja. Absolut. Jag tror att en sån här grej som man ska göra för att undvika det, det är just att man säger att du som politiker eller om du är fackföreningsledare eller vad det är, du ska inte avskilja dig från dina väljare materiellt. Alltså du får inte ha mer privilegier, pengar och så vidare.
Nej, men det är en bra poäng.
Ja.
Jag håller med dig om poängen.
Sen,
men jag tror att det behövs ännu mer än så. Vi pratade lite innan vi klev in här om blockchain och blockchain-protokollet och om transparens. Det skulle ju vara otroligt spännande att lägga politiken på ett transparent blockchain-protokoll också. Det vill säga att om du nu, Nils Littorin, i början av din politiska karriär sitter i en podd med Navid Modiri och säger det här, så förs det till protokollet. Och sen följer vi upp det om 10 år.
Ja,
och då finns det helt transparent. Ja. Och så ser vi vilka politiker som faktiskt står för det de har sagt. Och om de har ändrat sig, vilket man får, så får de förklara varför de har ändrat sig. Och då ser man också förändringarna som sker helt transparent. Det blir inte en grej här och en grej här och sen vet jag inte vad som händer däremellan. Även processen och resan blir transparent. Det tror jag är en förutsättning för det du säger. Vi kan inte prata om jämställda löner mellan politiker och medborgare och ekonomisk transparens om det inte också finns en kommunikativ transparens och om det inte är ett medielandskap som också ligger på blockchain eller liknande protokoll. Skit i blockchain, men att vi gör det helt transparent. Att vi inte har klippt bort det som händer emellan. Det är det jag menar, och det vore ju superintressant att undersöka. Men där blir ju jag lite cynisk, för jag är så van vid att, att idealister som du sitter och säger de här sakerna, och om 10 år så är ni precis lika goda kålsupare som alla andra.
Vilken annan politiker som är aktiv idag har sagt att de vill sänka politikerlönerna?
Nej, men skit i den frågan. Okay. Jag menar att det finns alltid etablissemangskritik och åsikter om hur man borde spela spelet på arenan när man sitter på läktaren som politisk underdog. Och sen så står man på arenan själv 10 år senare och gör exakt samma sak. Det kan du ju ändå hålla med mig om, att det sker ju konstant.
Ja, och jag tror att vårt politiska system är ju upp... Alltså vi har ett antal elitpartier som inte är beroende av sina medlemmar, utan de är beroende av staten för enorma hundratals miljoner i bidrag varje år. Så att den här, alltså de ursprungliga svenska folkrörelserna, om vi pratar under 1900-talet, de byggde ju på ett medborgarengagemang. Oavsett om du var bonde, arbetare eller så, va, så hade du en gräsrots... engagemang, kultur, där människor utan någon egen personlig, kortsiktig, politisk, ekonomisk vinning engagerade sig för att lyfta upp sin egen klass till en högre nivå. Man förstod värdet av solidaritet och av att samarbeta. Det är så den svenska arbetarrörelsen byggdes upp, så att säga. Inte utifrån något personligt egenintresse, utan utifrån att man ville höja sig upp till en högre levnadsstandard och till en högre nivå av demokrati tillsammans.
Va? Med en touch av social design och påtvingad utopi.
Ja, du kan kalla det vad du vill, men det går inte att komma...
Nej, men det är ju inte bara en organisk rörelse, kom igen.
Nej, men det går inte att komma ifrån att arbetarrörelsen i Sverige och västvärlden lyckades framtvinga och frambringa mycket schysstare villkor på arbetet.
Framtvinga och frambringa?
Ja, ja. Genom strejker, genom politiska protester... genom politiska val. Alltså om du tar det gamla pensionssystemet ATP, det var en oerhört tuff klassstrid i Sverige kring det, som gjorde att arbetare fick en dräglig pension. Så va? Och det gjorde man ju tillsammans, inte var och en för sig för någon egen liksom, kortsiktig cynisk vinning, för så funkar det inte för den lilla människan. Möjligtvis gör det så för, som du säger, karriärpolitiker och karriärister inom dagens politiska system.
Okay.
Så att säga, va?
Ja, men då fattar jag vad du menar. Jag tänker att vi hamnar lite i de... Det här är ju jättespännande att prata om också. Jag uppskattar verkligen det. Men jag tänker att vi ska koppla ihop det som du har gjort med läkaruppropet och dina tankar kring restriktioner och vaccinpass, också med det som jag vet att du, Filip, har varit väldigt engagerad i. Och för, ni kallar det för frihetsrörelsen, stämmer det?
Frihetsrörelsen blev namnet efter en tid. Från början så var det bara för frihet och sanning var slagordet.
Ja.
Och sen så var det väl att vi såg ett behov av att liksom paketera och sätta ett namn på det vi gjorde.
Ja.
Och då blev det frihetsrörelsen.
Och vad menar ni när ni säger att ni är en rörelse för frihet? På vilket sätt är du och de som demonstrerar ofria, och vad är det ni upplever att begränsningarna eller påtvingningarna kommer ifrån?
Ja, alltså jag ser det som att min hjärna går alltid här, när jag hör här till höger sitta och prata, så tänker jag, men vad är lösningarna? Hur kan vi skapa någonting ännu bättre? Hur kan vi förbättra sjukvården, utbildningssystemet, det politiska systemet, samhället överlag, och göra det ännu mer fritt, ännu bättre, så att människor upplever liksom mer frihet? Jag vill uppleva mer frihet, för jag upplever mig inte som fri. Jag vill kunna göra en massa olika saker som det här samhället begränsar idag.
Vad är det du vill göra som du inte kan göra i det?
Vad vill jag göra? Nej, men jag vill vad vill jag göra? Nej, men tänk så här. Om jag skulle vilja bygga ett nytt samhälle till exempel, då skulle jag vilja prata om sanningen. Alltså att vi kan bota en massa sjukdomar. Jag vill ut och stå upp för vad jag tycker och tänker. Utan att jag ska bli straffad för det, utan att jag ska bli censurerad, utan att det ska tryckas bort.
Men här inne får du göra det. Så vad är det du tycker och tänker? Vi kan säga där ute. Låt oss börja där.
Det finns en massa saker.
Vi börjar någonstans. Konkret. Jag är nyfiken på vad du konkret vill säga. Vad konkret vad du tycker och tänker. Som du inte får säga där ute. Här inne så har du en fristad. Vad tycker du? Vad tänker du?
Jag tycker att vi skulle kunna leva på ett annorlunda sätt. Vi skulle kunna i de senaste 10 åren så har jag fördjupat mig i liksom hur ska man göra för att må så bra som möjligt? Hur kommer det sig att så många människor dör, går runt och är sjuka, inte mår bra? Och så var det jag kom fram till att nej, men det lyfts inte upp i samhället. Så att jag skulle verkligen, ja, men till exempel med, jag är 100% övertygad om att vi kan bota cancer i de flesta former. Och det skulle jag vilja gå ut och säga. Jag skulle vilja bygga upp kliniker där vi hjälper människor att göra det. Hälsa, det är liksom en viktig fråga till exempel.
Okej, okay, så du, på vilket sätt har du kommit fram till att man kan bota cancer? Och vad är din bakgrund inom det? Vad är din expertis inom det? Så jag förstår var du kommer ifrån.
Ja, men jag kommer från en plats där jag har utforskat och jag har gjort liksom, jag har skapat mig en bild över hur jag ser världen.
Okej. Okay.
Och utifrån det så ser jag att det finns krafter i den här världen som inte vill att vi ska prata om hur vi gör för att må så bra som möjligt.
Men var konkret nu, så att jag försvinner iväg annars lite. Ja, lite för abstrakt för mig.
Ja, men jag är ganska abstrakt och jag går inte ner i datan på samma sätt som Nils säger.
Men cancer, när du säger att du har kommit på ett sätt att bota cancer, det låter ju väldigt värdefullt om det nu funkar. Mm, vad menar du med det?
Jag förstår inte vad du menar när du säger så. Alltså vad jag menar med det.
Du säger ju att det finns, du har kommit fram till att man kan bota cancer och det finns någon form av klinik för det. Vad baseras det på? Finns det någon metod eller någon forskning? Vad är det?
Det finns massor med människor i det här landet, i världen, som vet hur man gör det. Som vet hur man bygger upp det. Hur man till exempel skulle kunna... Vi behöver prata om hälsa istället för sjukvård. Vi behöver prata om sådana saker.
Okej. Okay. Och om jag är nyfiken på att förstå det. Hur gör man det via hälsa till exempel? Hur botar man cancer via hälsa?
Jag vet inte om jag vill alltså gå in i de här detaljerna. Jag tror att, alltså, vad är det egentligen vi pratar om här?
Det är det jag försöker förstå också. det blir lite för abstrakt för mig.
Ja, vi började på frihet.
Okej.
Okay. Ja.
Och du vill vara fri att prata om till exempel hur man kan bota cancer?
Till exempel det.
Okej.
Okay. Så jag ser
nu är du fri att göra det och då undrar jag, hur gör man det?
Men jag vet inte, alltså, det är inte jag expert på, så jag vill inte prata om det här.
Okej, okay. Men du vet hur man gör?
Nej, jag vet inte. Men det finns de som vet. Så därför vill jag lyfta fram dem.
Du vill lyfta fram människor som vet hur man botar cancer?
Jag vill prata om hur vi ska skapa ett bättre samhälle. Okay. Och det är det jag står på gator och torg. Och det är det jag har gjort de senaste 2 åren.
Perfekt. Jag är jättenyfiken på hur man skapar ett bättre samhälle.
Ja, jag med.
Så har du några punkter där som jag kan få lyssna till, alltså konkret, vad är bättre för dig? Vad är ett bättre samhälle?
Vad är ett bättre samhälle för mig? Nej, men en grundläggande tes är att vi är i ett stort skifte för mänskligheten just nu. Där jag ser att vi går i en riktning som är ännu mer internet, AI, kontroll. Och jag tror att det är en farlig väg. Jag tror att vi måste grunda oss mer och gå tillbaka till hur ska vi människor leva för att må så bra som möjligt. Hur kan vi, liksom genom att komma närmare naturen, förstå liksom, hur är det tänkt att vi ska leva och verka i den här världen för att må bra? För jag ser att den här världen, det är kaos i den här världen. Det är så jag ser det. Mm. Och jag ser att min uppgift att prata om, men vart är vi egentligen på väg? Okay. Hur vill vi ha det? Hur vill vi leva? Och medvetandegöra för människor att vi har en sån enorm potential i oss själva, i mänskligheten. Mm. Och det tycker jag att, det har vi liksom tappat bort under den här pandemin och pratat om. Att, men vänta lite nu. Varför... Det är de som har underliggande sjukdomar som dör. Det är de som har alltså, livsstilssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och så vidare. Så det är de som dör av det här liksom, viruset och får akuta problem med andning och annat. Varför pratar vi inte om folkhälsan ännu mer? Mm. Och hur vi löser det? För jag är en problemlösare. Har vi ett problem, okej, men vad ska vi göra? Hur ska vi verka? Hur ska vi leva? För att vi ska må så bra som möjligt. Och att, för jag tror att det är det vi vill. Det är det vi alla vill. Och det är det vi behöver förstå. Att vi vill egentligen samma sak. Det är bara att vi behöver diskutera vilken strategi ska vi använda.
Just det. Mm. Men det finns ju någonting i det du säger som också gör mig nyfiken. För jag tänker till exempel på det här med folkhälsa. Det är ju ett väldigt svenskt fenomen. Vi har ju anor i det här landet att prata om folkhälsa, folkrörelser, folkbildning, att vi gör saker och ting tillsammans som är bra för oss, oavsett om det handlar om att lyfta taket för det offentliga samtalet eller lyfta golvet för den offentliga, för allmänhälsan i det här landet. Och vi är ju ganska liksom hurtiga och liksom naturälskande och ut i skogen och ta hand om sig och åka skidor och åka skridskor om inte någon jävla kommunpolitiker har smält isarna. Så det finns ju... Vad sa du?
Bestämde.
Det är helt bisarrt.
Det är en smittskyddsåtgärd. Vad snackar du om?
Surrealistiskt.
Måste ju skydda folk och smälta isarna.
Nej, men så här, förlåt. Jag ska fortsätta min poäng här, Filip. Jag kan absolut... jag kan också se att... Till exempel så finns det... Kanske en övervikt eller en obalans i att bota sjukdomar när det har gått så långt istället för att prata om vad vi gör för att förhindra att vi hamnar på sjukhus till första början. Att, ja. inte skapa en hel befolkning som prenumererar på pillerburkar. Jag förstår den poängen och det är inte bara en teori jag har utan det är någonting som jag själv också har upplevt. Jag har tackat nej till traditionell medicin för att biverkningarna av den medicinen skadade min kropp mer än fördelarna med den. Mm. Och istället så sökte jag mig till andra metoder som har hjälpt mig mer. Så jag förstår vad det är du menar med den punkten. Det jag är nyfiken på och förstå med dig är ju att när du pratar så blir det blir så stort. Och det är ju inget fel i det. Det är fine och vackert att vara visionär. Men jag vill förstå ännu tydligare vilken Filip det är som under rådande pandemi anordnar demonstrationer. Jag vill förstå den konkret för att kunna förstå visionären också. Mm. Så kan du berätta om hur du kom fram till den här idén om att du skulle anordna demonstrationerna? Vad som hände där? Och hur du blev bemött? Det intresserar mig också, rent konkret.
Ja, men jag tror jag berättade den historien någon gång. Och det är just att... Ja, men alla var vi ju med när det här viruset från Kina började pratas om liksom 2020. Och jag kommer ihåg att jag skrattade åt det till en början. Det var någon kompis som skrev i någon chatt på Messenger liksom så här, ja, nu kommer det här fladdermusviruset från Kina och vi kommer dö allihopa. Jag bara, ja, det där har jag hört förut. Och sen så kom vi till mars 2020 och det kom till Italien och sen så blev det vidare att det började komma och dyka upp fall i Sverige. Och det som jag reagerade starkast på var liksom att toalettpappret tog slut. Folk gick och bunkrade upp den här paniken, medierna och rädslan. Och jag sa det innan vi började liksom prata här, att jag tror att det är det värsta jag har sett under pandemin, just rädslan. Och att vi liksom har drivit på och baserat mycket av åtgärderna utifrån rädsla, vilket ni också kom in på när ni talade tidigare. Och det... Så att jag saknar den här långsiktigheten. Och det var det jag kände hela tiden. Alltså jag kände hela min kropp. Och det började alltid så med mig. Jag känner någonting väldigt starkt, att det är någonting som är helt galet. Och sen jobbar jag i flera månaders tid med att försöka förstå varför känner jag så här. Så att i mars 2020 så började en resa i att börja försöka förstå vad är det som händer i vår värld. För jag var förvirrad, alla andra var förvirrade. Men jag gjorde analysen väldigt snabbt att men jag behöver inte vara rädd. För hade det varit så att folk ramlade ihop på gatorna och fick andningsproblem och att unga, friska, vältränade människor bara dog, då hade jag också blivit rädd och börjat fundera på hur ska jag skydda mig mot det här. Men, så att det var där det började. Och sen hela 2020 handlade om att börja fundera, så vad är det egentligen jag tycker och tänker, och börja stå upp för mina tankar. Och det är många som har sagt till mig, är det inte läskigt, Filip, att stå på scen och dra ihop människor och göra demonstrationer och allt det där? Jag bara, ja, det är ganska lätt jämfört med hur läskigt det var att vara ensam i att gå runt och ha de här tankarna, känslorna, åsikterna och inte riktigt våga stå upp för dem. Så att hela 2020 handlade för mig om att liksom bryta mig loss från det fängelset och komma ut till mina egna sociala medier, till mina vänner, till min familj och börja säga så här, nej, men jag tror faktiskt att det är så här. Mm. Jag ser det här, det här, det här, det här, det här. Och jag står faktiskt för det här, att vi behöver göra på det här sättet. Och sen så ledde det ena till det andra. Och när jag började göra det här så var det många som tog avstånd. Jag fick ju så mycket hat i början i sociala medier från vänner, från folk i min omgivning som jag känner lite halvt, där de liksom kallade mig för allt möjligt och blev väldigt rädda och tog avstånd. För att det var så extremt att tänka och tycka som jag gjorde. Och det som hände sen var ju att då blev jag ännu mer ensam. Men då började jag attrahera in människor i mitt liv som, men Filip, jag tycker också så här, jag ser precis det här och vi tänker lika. Och så blev det en process till att komma till att, ja men okej, okay, om vi tycker lika och tycker att det här samhället, det är någonting som är helgalet och att vi är missnöjda med hur saker och ting sköts, så vi tror faktiskt genuint att vi har en bättre lösning på problemet. Då måste vi ut med det. Då måste vi samla människor och komma ut med det här budskapet. Och det ena ledde till det andra. Och sen bestämde vi att vi måste hålla en riktigt stor demonstration. För de här att samlas 50-100 personer, det liksom leder ingen vart. Vi måste börja bli fler. Och visa att vi är några här som tycker så här. Och den skaran växer och kommer att fortsätta att växa. Och idag så är det ju väldigt många som ifrågasätter den här pandemin. Och det har blivit nästan lite mainstream. Du hade, ja, vi tar Joe Rogan, vi har liksom Alexander Perleros gick ut i Framgångspodden och intervjuade Katarina Gospic. Med just att det är så mycket konstigheter som censureras och allt det där. Så det var lite i vad som har lett fram till idag och mina processer.
Just det. Och ni har ju anordnat några av de här demonstrationerna nu och det har marscherats, det har hållits tal. Jag försöker förstå tydligare vad den här rörelsen vill. För att utifrån kan det se ut som att det är en rörelse som består av en massa olika grupper.
Mm.
Som egentligen inte har så mycket mer gemensamt än att de inte passar in i resten. Så kan det se ut utifrån.
Mm.
Att det är lite som... och jag säger det här med kärlek. Det ser lite ut som det här Toy Story-gänget. Du vet. Det är en cowboy och det är en astronaut. Och det är en Mr. Potato Head. Och det är så här. Jag älskar ju mångfald i både uttryck och åsikter och människor. Jag tycker det är skithärligt med människor som inte håller med varandra. Men är det det enda ni har gemensamt att ni inte håller med resten?
Jag tror att det är en stor skara av missnöje. En stor skara av personer som ser korruption, som ser lögner, som ser censur. Och att vi har massa olika sakfrågor, men grund, vi samlas kring en gemensam punkt. Och det är att vi är väldigt, väldigt missnöjda. Och att den här pandemin har gjort att missnöjet har ökat deluxe. Vi var missnöjda innan, nu är vi ännu mer missnöjda. Och vi tror att tiden är inne för att belysa det här. För att fler ska förstå att det är helt galet.
Och har missnöjet med restriktionerna att göra eller blev det bara droppen? Var bägaren redan full av annat missnöje innan och så blev det här droppen som både fick bägaren att rinna över och förena de olika vägarna med varandra?
Det är inte bara restriktioner, det är så mycket annat. Som de senaste 2 åren har det ju varit mycket mer och det kommer att fortsätta i min åsikt. Liksom.
Nej men alltså igen, utifrån, jag har ju inte varit på en av de här demonstrationerna, men utifrån, och om jag tittar på det, så är det ju intressant och fascinerande att se folk från Nordiska motståndsrörelsen som möter hippies, liksom. För mig är det så här, hur fan har ni träffat
varandra? Ja, så slänger ni lite yogamammor där. Och så
lite yogamammor och lite insta-influencers och lite nassar. Men du vet, en vanlig demonstration. För mig utifrån är så här, vad är det som pågår? Och så står du där mitt i allting.
Exakt.
Och spelar gitarr. Och sen kommer han upp och skriker. Alltså, jag raljerar inte nu, utan jag är fascinerad.
Mm.
Och det är fint att man är gemensamt förenas i missnöje.
Men ursäkta, det där måste korrigeras lite. Lite grann, tror jag, för att,
ja, men,
på den stora demonstrationen i Stockholm så deltog det cirka 10 000 människor. Så, det fanns säkert liksom en och annan flummig person där, vad nu det är, va? Men att nazister, att man i media lyckades fokusera på de 10 av 10 000 människor som tillhörde den här NMR. Det säger ganska mycket om hur media väljer att presentera saker. Det var vanliga människor där. Det var sjuksköterskor, det var läkare som jag där. Det var en massa vanliga stockholmare och folk tillresta från hela landet. Så att karakterisera den demonstrationen som liksom någon slags uppvisning i flum eller och liksom tillsammans. Vi demonstrerade inte tillsammans. Med,
eller, jag ska förtydliga med det. Jag menar inte att alla var flummiga.
Nej, nej, men de nazisterna, de kom dit.
Jag menar på att de här var, ytterligheterna
ja, men de var inte,
säger någonting.
Ja, men de var inte inbjudna. Nej, de hade ingenting med demonstrationen att göra. De kom dit ändå och de lyckades få media strålkasta ljus på sig. Vilket liksom, och sen så går vår hälso- och socialminister ut i media och fullständigt väljer att misstolka budskapet som var väldigt tydligt. Det var inte mot vaccin, det var mot vaccinpasset som vi demonstrerade. Ingenting annat. Men hon väljer att gå ut och säga att det här är vaccinmotståndare. När vi gång på gång från talarstolen och i förberedelserna säger att nej, detta är vaccinerade människor och ovaccinerade människor som protesterar mot statliga övergrepp på demokratin, på våra egen grundlag och på medicinsk etik. Det var det handlade om. Och vem tjänar på att man då lyfter upp de här 10 knäppskallarna som var där, va?
Jag ska vara väldigt tydlig också, både till dig Filip och till dig Nils. Jag står till 100% för våra demokratiska principer. Yttrandefrihet, mötesfrihet. Alltså, vi har rätt att samlas och demonstrera i alla lägen. Det är djupt problematiskt att vi under pandemin har fått begränsningar och ingrepp i de demokratiska friheterna. Jag är helt med på det. Och jag tycker det är intressant att utmana er, problematisera det som har hänt. Men för att deklarera mina principer, jag står till 100% bakom er rätt att demonstrera vilket missnöje ni än har. Spelar ingen roll. Nej. Ni får säga vad ni vill. Ni ska få skriva vad ni vill. Ni ska få träffas och demonstrera om precis vad ni vill. Så, där ska jag vara supertydlig. Och andra får bemöta det ni säger med vad de vill, skriva vad de vill för att kritisera och utmana er och demonstrera emot er som de vill. Det är en demokrati. Det är stökigt. Det är skavigt. I fucking love it. Okej, okay, så där står jag.
Samma här.
Så jag står för er rätt att göra det. Även om jag skulle tycka att det ni säger är tokigt, vilket jag inte tycker. Jag tycker det finns väldigt vettiga poänger i det ni säger. Ibland kan jag tycka att era formuleringar och er retorik kan bli lite dramatisk och överdriven. Sen kan jag också se poängerna i det ni säger. Och jag tycker det är helt vidrigt att kalla människor för foliehattar eller anti-vaxxers som en slags härskarteknik för att diskreditera dem och avfärda dem. Jag tycker det är vidrigt. Så begreppet anti-vaxxare, så fort det används så blir jag skitförbannad på den personen. Jag säger, vem menar du? Det finns människor som väljer att inte ta vaccin av 1000 olika anledningar. Det finns människor som har medicinska anledningar till att inte ta vaccin. Det finns människor som har religiösa anledningar till att inte ta vaccin. Det finns människor som har emotionella anledningar till att välja att inte ta vaccin. Att klumpa ihop alla de här människorna och avfärda dem som antivaxare är vidrigt, speciellt om du är makthavare eller journalist eller en människa med en stor plattform. Det är inte okej.
Men läkaruppropet var aldrig mot vaccinen. Fortfarande inte.
Utan, jag problematiserade det begreppet.
Ja, visst. Och vi sa från början att vi tycker att man ska, precis som Tegnell också var inne på från början, och även andra högprofilerade personer från myndigheter och universitet, att man bör vaccinera riskgrupperna. Det är en jäkla skillnad på att vaccinera någon som är 70-80 år gammal och har riskfaktorer för att drabbas allvarligt av sjukdom och att vaccinera ett barn. Det är två helt olika saker. Så att vi skrev och har sagt från början att vi tyckte att man skulle vaccinera riskgrupperna, så att säga. Och en riskgrupp, det vet vi ganska tydligt. Alltså, tydligt vad det är idag. Alltså medianåldern på de som har avlidit i Sverige någonstans 83-84 år gamla personer, vilket är högre ålder än den förväntade livslängden hos en person i Sverige, särskilt vad gäller män som lever betydligt kortare tid än så. Och vi vet också, så att ålder är den absolut viktigaste, om man säger, riskfaktorn. Va? Och sen finns det andra saker man kan lägga till. Om du är liksom en kraftigt överviktig man med hjärtproblem och så vidare, så ökar också din risk. Eller om du från början har svårt att syresätta dig, om du har olika typer av sjukdomar i lungorna eller så har du också högre risk att drabbas allvarligt. Och det är det här jag menar, att här måste man ju bevara liksom den här medicinska kunskapen och etiken, där läkaren tillsammans med patienten kommer överens om vad är bäst för just dig. Vi har en fördel, men det finns vissa risker. Låt oss diskutera dem och så kommer vi fram till en behandling som kan vara lämplig för dig. Och du själv äger frågan som patient att tacka ja eller nej. Det är det som kallas för informerat samtycke. Problemet är när man gör samma behandling för hela populationen, va? Utan några bra bevis för att det skulle vara någon fördel, där man tvärt emot kan se risker för delar av populationen med behandlingen. Jag kan gärna komma in på enskilda studier och så vidare om vi vill diskutera det. Va? Och när man därtill inför en slags indirekt tvång, alltså så många barn och liksom ungdomar, de känner att jag vill kunna ut och resa sen när jag slutar gymnasiet, jag måste ta den här liksom, vaccinet för att få bli en del av samhället. Och så här, och man, ofta man frågar folk varför vaccinerades, men för att liksom, men, ut och resa, jag vill liksom kunna gå på bio, jag vill kunna gå på konserter som mina kompisar. Mm.